Klarar man inte av den rytmen som finns där, att det är liksom typ en gång i veckan, men du måste kunna överleva 2 veckor ibland.
Ibland, ja, jag fattar.
Och klarar man inte det, då åker man ut liksom.
Mm. Förstår. Men du kan ju vara så att du får ta lite ansvar för vilka individer du bringar in till ditt hunger game här.
Precis, så. Hej och välkommen till Datatjej podcast. Jag heter Frida.
Och jag heter Gabriella.
Och idag är det bara du och jag här.
Ja, men mysigt.
Väldigt mysigt.
Ja.
Hur mår du?
Jag mår bra. Ja. Sist så pratade vi lite om att jag eller inte sist, men när vi spelade in förut, att vi hade en liten kattunge.
Hur gick det med kattungen?
Den klarade sig inte.
Nej.
Så det var väldigt mörkt.
Oj,
men nu har det gått några veckor. Alltså jag tror att den levde i 3 dagar. Jag tror den dog på natten efter att vi spelade in faktiskt. Men ja, det var soligt. Men den dog i mitt knä i en värmefilt i alla fall. Så det kändes som att den nog varm och gosig.
Ja,
men,
tofsen.
Ja, men så det var mörkt. Men nu har det gått nästan 3 veckor. Så nu... Så det är 3 små killar som lever och har fått flytta in i en hage och har precis börjat komma upp på alla 4 benen. Alltså innan så ligger de liksom på magen och så kravlar sig fram. Ja. Och nu har de kommit upp, eller alla förutom en. Det är en som inte kommer upp riktigt på bakbenen. Okay. Så han lagar lite efter. Men så det är väldigt kul att kolla på dem, för nu har de ju börjat så då vingla runt och brottas och sådär. Mysigt. Så det är väldigt mysigt. Jo, och sen det flöter på bra på jobbet.
Så det var bra. Det var ju lite stressigt här om avsnittet också. Med leveranser och hej och
ja. Ja, men jag tycker det går bra.
Det går bra.
Jag är väl i en så här, vad ska man säga? Alltså ju närmare vi kommer, ju mer kontroll har man ju på hur mycket det är kvar liksom. Jag tror att jag sa det sist också, att så här, bara, när det är så himla lång deadline så kan det kännas så svårt att veta, bara kommer vi hinna det? Ingen aning. Men nu har man ju liksom mycket bättre uppfattning.
Börjat beta av lite.
Ja, precis. Och vi har börjat med acceptanttestning om en månad liksom, och sådär, och börjar kännas liksom.
Nice.
Stabilt. Det är nice.
Bra.
Hur är det med dig då?
Jo, men det är ganska bra, tycker jag. Jag är ju fortfarande mammaledig då. Och har varit det i 3 månader drygt nu. Så typ, ja, lite mer än en tredjedel då, av min i alla fall nuvarande mammaledighet. Och det, man brukar väl säga, det är också så, fjärde trimestern är över. Brukar man prata om. Alltså att första 3 månaderna är liksom... ja, men din sista, vad ska man säga, recovery av dig själv, att liksom komma tillbaka från att vara gravid till att inte vara gravid, och att just barnet är så otroligt ohjälpligt i början.
Hjälplöst.
Precis, men nu har han ju liksom blivit ganska stor, så det är, han sover lite bättre i alla fall, inte alltid, men ibland kan han sova några så timmar i sträck i alla fall. Och det är skönt. och ja, men liksom går att interagera mycket mer med liksom, skrattar och har åsikter och liksom, ja, men pratar väldigt mycket fast bara gibbers liksom. Så det är väldigt mysigt. Ja, och lite mer liksom robust. Typ om man tänker sig när man ska sova. Ibland somnar man ju med dem liksom bredvid sig, för att det är det enda sättet som går, till exempel. Som man egentligen inte ska då första 3 månaderna. Men nu känns ju det ganska okej. Okay, liksom. Ja. Man kan ju säga ifrån om man skulle locka lägga sig på någon arm. Eller att han är liksom så, ja, men lite mer bebis. Så det är mysigt. Och sen är han väldigt glad, har han varit senaste tiden.
Vad kul.
Så det är kul.
Mysigt.
Ja, så att jag mår väl bra. Min man ska åka bort för första gången, lite längre tid. Nu är helgen som kommer, sen ska åka skidor i några dagar. Jättemysigt för honom. Och jag är lite sådär, jag ska ha barnet i 4 dagar och träna det själv. Men det blir nog bra.
Kämpigt.
Ja. Alltså det kommer ju gå bra. Det är bara, ja. Jag tror att det är som med alla, typ när han började jobba också förut, så var det liksom, man var ju nästan mer nojig innan han försvann. För det var så här, men gud, hur ska det bli? Typ, hur ska jag kunna hinna borsta tänderna typ? Men det löser sig när man väl var där. Och jag tror att det är samma sak nu, att det känns så här, oj, det blir så lång tid. Men det kommer ju gå bra.
Ja, men exakt. Ja, det är ju alltid, känns det ofta alltid värre när man är rädd inför någonting och är så lite nervig, än när man väl är där, så går man ju bara in med någon fighting spirit och tar sig igenom.
Precis. Ja, nej, men överlag bra.
Nice.
Tycker jag.
Nice.
Mm.
Vi hade väl tänkt prata lite typ hobbyprojekt kanske.
Ja, precis. Vi började spåna lite vad vi skulle prata om, och jag vet inte riktigt hur vi kom in på det. Jo, men
mitt då inom citattecken hobby situationstecken, vad säger man?
Så, det blir bra.
Ja, mitt då eventuella hobbyprojekt som inte jag skulle riktigt räkna som ett hobbyprojekt, men
okej, men det var ju ett intresse som du hade ändå, alltså, eller intresse, men ett,
alltså inte ville lika mycket som din mans intresse. Nej. Ska dock sägas, men vi kan ju, jag kan ju börja prata lite mer om det. Jag lyssnar ibland lite sporadiskt på en podd som heter Kodsnack, som där det är några stycken som ibland pratar om tangentbord.
Ja.
Och det var så jag började bara, ja, men jag tyckte det var lite kul att lyssna på deras snack. Det var väldigt så nördigt, och de liksom, ja, men både köper delar och löder och bygger ihop, och liksom sen, ja, men programmerar de här tangentborden liksom.
Det här är förvet mitt liv då, som jag är hemma med tangentbordsdelar överallt.
Det är på den här nivån som din man är. Ja. Det är inte på den här nivån som jag är. men de snackar ju dels om då hur man kan göra saker mer optimerade och bättre än standardhentborden, men också att de ska vara coola och snygga, eller liksom låta bra eller kännas bra med knapptrycken. Alltså det finns ju så många olika aspekter av tangentbord. Och jag tyckte det var liksom lite intressant så. Men framförallt så började jag få lite ont i händerna. Det jag tyckte var jobbigast är att jag tryckte, nu måste jag kolla på tangentbordet här, på skift och kontroll med lillfingrarna. Så eftersom att det är så långt ut på tangentbord. Och sen när man skulle upp då på liksom sifferraden över bokstäverna, så för att göra, ja, men olika parenteser och så vidare, så blev det väldigt långt att sträcka sig liksom. Och jag tror nog också att jag gjorde ju alltid med samma hand. Man kan ju vara, om man är lite smart, när man lärde sig hur man ska trycka på de här tangenterna, så kan man ju såklart hålla ner skift eller kontroll med ena handen och trycka på en annan del med andra handen. Men så liksom lärde jag mig aldrig, eller det var inte så jag valde att göra liksom. Utan jag körde alltid med en hand. Och då började jag få väldigt ont i lillfingrarna. Sen tror jag också att det här hängde ihop med att jag stickade och virkade väldigt mycket. Vilket jag fortfarande gör. Att det är nog också liksom
förslitningsskador.
Förslitningsskador i händerna. Precis. Och då tänkte jag bara, jag kanske ska skaffa mig ett lite bättre tangentbord. Som är liksom bättre. Och något jag också störde mig på lite, som jag nu, när jag har ett nytt tangentbord, tycker det är helt sjukt. Det är hur nära man sitter med händerna. Att jag kände ganska snabbt att jag kommer vilja ha ett splittat tangentbord.
Alltså du menar att du har dina händer närvarande när du programmerar? Eller vadå?
Har jag ju inte det. Men ett vanligt tangentbord. Att vinkeln från armbåge och sen så in till handled. För armbågarna är ju ofta så i sidorna, liksom, om man sitter avslappnad. Och sen så blir det ju som att man måste ju vrida ut händerna mot lillfingrarna för att kunna få dem vinkelrätt mot tangentbordet.
Ja.
Och att det går ju inte att sitta med händerna rakt ut i liksom en avslappnad vinkel från armbågen.
Det är
svårt
här
att förklara.
Ja, jag fattar.
Radio med vinklar och så vidare. Nej, men att jag kände då, men jag vill nog ha ett splittat tangentbord. Och då gick jag faktiskt in på Kodsnacks Slack och skrev i deras channel om tangentbord. Och skrev så, hej, jag vill inte ladda ihop mitt eget tangentbord. Jag skrev så, jag är utvecklare så att jag kan programmera det om det liksom behövs. Men gärna något liksom. Jag vill inte löda. Och jag vill gärna ha något om man i alla fall kan hitta en kodbas i så fall. Något man kan utgå ifrån och sen tweaka det liksom eller sådär. Och jag ville ha det splittat liksom, vad typ det jag skrev. Är det någon som har några tips? Och då fick jag flera som skrev och tipsade om Moonlander. Som är det tangentbordet jag då köpte sen. Men ganska pricey. Men jag tyckte verkligen det var värt det liksom. Om jag ska beskriva det lite så är det som sagt splittat. Och sen dessutom så går det liksom och det vinklas upp lite av att det är en del som blir som ett litet ben neråt där man har tummen eller tummarna. Så att handen kan också vara att lillfingrarna faller lite längre ner. Och sen så har man fyra knappar vid tummarna som man kan ha olika
funktioner
på som är helt man kan välja precis hur man vill med dem. Och sen är ju då alla knappar går att flytta. Man får med sig liksom ett litet verktyg för att flytta och sätta knappar där man vill ha. Man kan köpa det helt utan alfabetet på.
Så du programmerar alla knappar liksom?
Eller snarare att alla knappar är blanka, att det inte står någon bokstav på dem eller så. Men jag har ju köpt med standard layouten så att jag ändå fick ett alfabet. Men att jag kan flytta dem till där jag programmerar. Och sen så ställer man in det med hjälp av ett program så att man kan bestämma vart man vill att olika grejer ska sitta. Och det som är den största perken är att man i det programmet där man ställer in grejer så använder sig av layers. Så att det är lite som att när man klickar på kontroll eller skift på ett vanligt tangentbord så låser man ju upp andra layers på till exempel de då sifferraden. Liksom. Men här så blir hela tangentbordet blir ett nytt layer. Så jag har ju mina parenteser och allt jag behöver när jag programmerar under bokstäverna. Och så kan jag med tummen hålla ner en knapp. Och sen så trycker jag precis som att jag skriver som vanligt. Så att jag behöver aldrig sträcka mig speciellt långt. Eller vad man ska säga. Eller så röra händerna på några konstiga sätt. Utan jag kan alltid nästan ha händerna helt som vanligt.
Oh, nice.
Exakt. Och sen så gjorde jag ju en grej när jag skaffade det här tangentbordet också. Som jag... det var intressant. Vilket är att jag bytte layout på hur man väljer att ha bokstäverna. Och
för det finns ju med det här som alla är vana vid och växer upp med och som vi har på standard tangentbord. Det kallas för...
QWERTY.
Och du valde då att... Säger man då att du liksom implementerade en annan layout fast på ditt tangentbord? Eller var det ett annat tangentbord? Eller hur funkar det liksom?
Nej, alltså jag programmerade... Eller man programmerar inte det här programmet. Utan man säger så, den här knappen ska vara den här bokstaven. Alltså liksom så.
Konfigurera då.
Ja, exakt. Konfigurera. Bra. Nej, men jag googlade på olika layouter, läste på lite. För att kritiken är ju att när man skapade QWERTY då, som alla är vana med, då var det för att skrivmaskinerna... först så hade man, tror jag, det här är inte helt säkert på, men att man bara hade lagt så bokstäverna bara efter varandra, A, B, C, D, E, F, G, liksom så. Och när man började skriva på skrivmaskinen så blev folk till slut liksom för snabba. Så att det blev ett problem att de här, det gick det ju för verkligen pendlar som skulle slå på pappret. Och att de fastnade i varandra. Så man behövde lägga ut bokstäverna så att de var så långt ifrån varandra som möjligt. De som användes nära varandra. Och också lägga ut det på ett sätt att det inte gick att skriva så snabbt. För att det liksom, då blev det problem. Så vi har liksom den minst optimerade, eller vad säger man, suboptimerade layouten, i standardlayouten. Mm. Bara på grund av att den skapades när tangentborden kom, eller när skrivmaskinerna kom, och sen när det blev datorer och tangentbord man inte hade samma begränsning. Då hade ju alla redan lärt sig, såklart.
Ja, jag fattar.
Så det finns jättemycket mer optimerade tangentbordslayouter. Och det man fokuserar mycket kring då är ju att main row, alltså där man har fingrarna när man slappnar av, liksom mittenraden, att där ska de viktigaste bokstäverna ligga, de bokstäverna man använder allra mest.
Mm.
Och sen så ska liksom nästa steg då runt pekfinger och ringfinger, över och under, att de är liksom viktiga, för där är det lätt att flytta. Men det är väldigt jobbigt att till exempel böja lillfingret neråt. Det är ganska oskönt att trycka på den knappen liksom. Och så vidare. Så att det är men det finns lite olika typer av layouter som funkar olika. Och jag valde att testa på Colemak då.
Mm.
Och det tog kanske 3-4 månader att på något sätt bli avslappnad.
Mm.
Och skriva normalt.
Ja, jag är klar.
Så det tog sin lilla tid.
Mm. Och då var liksom syftet var att du skulle vara snabbare när du väl hade lärt om dig.
Ja, och jag tänkte väl också kring att inte behöva flytta fingrarna så mycket i onödan. Alltså kring det här kring ergonomi och liksom så. Men också att jag tänkte att det kanske blir snabbare.
Mm.
Men jag, alltså, jag kämpade på. Och jag hade ändå Colemak i nästan ett år.
Ja.
Och sen så såg jag, alltså på mina, jag har, körde innan, för att märka skillnaden, så körde jag när jag hade QWERTY, hur snabb jag var på att skriva på ett vanligt tangentbord.
Mm.
Och sen kunde jag liksom jämföra att så här, ja, men ungefär så här snabb var jag innan liksom. Och att efter nästan ett år då, så var jag fortfarande inte lika snabb. Liksom. Och då valde jag att bara, fuck det här. Skit i det här. Så bytte jag tillbaka till QWERTY. Programmerade om i tangentbord igen. Och flyttade på alla knappar igen. Och det gjorde jag efter semestern i somras.
Ja. För du vet att min man, när du berättade det, var ju nästan lite starstruck.
Ja, och han var helt...
Han var wow.
Han bara, du har en moonlander och du har Colemak. Och jag, ja, då fick jag, med tanke på förra veckans avsnitt, då fick jag lite imposter syndrome. För att jag bara lyssnat på en podd och sagt vad killar i en podd har sagt att jag ska göra. Jag är inte vad du tror att jag är nu. När han tittade på mig med sina glittriga ögon. Ja, men jag kan säga att han är inte den enda killen som har varit så, visat mig en bild. Kolla vad jag har byggt. Mm. Alltså efter att jag har skaffat ett tangentbord. Och jag tycker också att det är mysigt. Jag tycker att det är coolt. Och jag vill ju gärna höra om de har någon speciell tanke. Mm. Liksom så. Men det är också många som bara byggt... Eller jag tycker att det är intressant i ergonomin kring det.
Ja.
Men det är också många som har byggt bara, kolla det lyser. Ja. Alltså. Och det är kanske inte min drivkraft.
Nej, liksom. Jag fattar. Nej, jag tror att Andreas drivkraft är nog speed, eller vad heter det, fart. Alltså hur du skriver.
Mm.
Och jag tror det här också med att du inte ska lyfta liksom. Att det är lite, ja, men både det är väl lite ergonomi antar jag, men också lite smidighet liksom.
Mm.
För den är också, han har ju sånt uppdelat litet egenbyggt tangentbord som man inte behöver, eller han har också sådär att man byter lager på hela alla knapparna liksom. Ja.
Ja, det finns ju, alltså det är lite samma tanke egentligen som du vet på typ rättegångar.
Mm-hmm.
Då är det ju sådana maskiner, de skriver ju inte på, de som för anteckningar, de skriver ju inte på ett tangentbord, utan det är en speciell typ av maskin.
Jaha.
Okay.
Är det här någonting som är man, liten true, som man
true
vet?
Crime nörd. Nej, men jag trodde att det var någonting som man visste. Men det är ju coolt att känna att jag sitter på lite nördkunskap.
Ja,
nej, men det är en... det ser ut typ som att det är tangenter på ett piano nästan.
Mm-hmm.
Och så, jag tror att det är typ om det är 8 stycken, om det är 12 stycken eller något sånt där. Och sen så om du håller ner olika kombinationer så blir det olika bokstäver.
Varför gör de det?
För det går jättemycket snabbare att skriva.
Okej.
Mm.
Om man kan det.
Ja. Får man gå på kurs.
På kurs.
Och lära sig.
Ja, ah, intressant. Du har lärt mig något nytt, ja, idag.
Och det finns ju vissa...
Kallas det för någonting? Är det någon sån här mygkunskap?
Det gör det säkert. Alltså det heter ju någonting.
Okej. Okay. Jag tänker att jag ska liksom samla
poängen. Okej, okay, ska jag... Ska
göra en liten snabb googling.
Jag gör en liten snabb googling på... nu ska vi se så... Skrivmaskin.
Rättegång. Är det en skrivmaskin också?
Eller? Ja, men det är ju liksom typ det är. Nej, det här var fel.
Vart är mitt piano någonstans?
Nej, stenografi.
Ja, men just det. Men det har man ju hört.
Ja.
Just det. Som går undan, ja.
Exakt. Mm. Okej, det är inte alls 8 eller 16. Det är väldigt många fler knappar. Men färre än ett tangentbord.
Okej.
Ja, men jag vet att en del som gör sina egna tangentbord köper på samma typ av teknik. För att få så få knappar som möjligt.
Ja, men
för
exakt.
Att man ska behöva flytta på fingrarna så lite som möjligt.
Exakt.
Och att det nästan har blivit en så lite tävling i så communityt. Vem kan ha färst knappar?
Det gamla ordet färst.
Ja, älskar.
Ja, men okej. Spännande.
Ja.
Jag fick både lära mig något nytt och höra din tangentbordshistoria. Men tack, du, tack. Nu har du fortfarande din Moonlander, heter
ja,
så.
Ja.
Men du kör på QWERTY.
Ja, exakt. Mm. Exakt. Men det jag tycker är allra skönast är ju alltså, med alla liksom, tecken som jag fortfarande då har på mitt,
ja, precis,
andra
på
lag.
Ja, och men, det är det man som då programmerare är mest beroende av eller kanske stör sig mest på om man inte har det.
Ja, och att jag har ja, men med på höger... Oftast har man ju, om man har ett stort tangentbord, så har man ju en numpad på höger sidan. Så jag har under liksom mina bokstäver så har jag en numpad.
Oh,
och man kan också, man programmerar, man väljer ljus eller vilket liksom LED-färg som ska synas. Så då när man byter olika lager kan det bli olika färger.
Oh.
Och då har jag då att när jag byter till där jag har en numpad, då blir numpaden blir en annan färg än knappar runt omkring. Så ja, att man kan också
se. Så man ser liksom vad man trycker på.
Typ. Mm, precis. Och nu tittar jag ju väldigt sällan ner längre. Men det var skönt i början då när jag skrev.
Ja, det försöker.
Men kollegor får ju däremot panik om vi ska sitta och den ska hjälpa mig med något problem. Och så är den så, var har du enter någonstans?
Nu, den är
jag bara, den är där på den knappen som inte har någon text.
Ja, då,
Men
jag tänkte så här, eller varför egentligen... Eller lite anledningen till att vi började prata om det här från början var väl kanske att just så hobbyprojekt eller tekniska projekt eller intressen som man har kanske på sidan av. För det vet jag i alla fall, jag har väl hört några personer som har varit lite så stressade över att man kanske inte har något sånt intresse.
Mm.
Till exempel när man ska söka ett jobb eller när man liksom... Ja, känner att man ska sticka ut med sitt CV liksom, att man inte har det här egna intresset, att man får lite panik att men, oj då, kommer de välja mig liksom. Så jag tänkte försöka prata lite om det, om det verkligen är helt nödvändigt att ha det. För jag tänker så här, jag anställer ju en del personer och kollar på CV:n och pratar med personer så här. Och jag ser det ju absolut som någonting positivt om man har något sånt intresse eller bygger någonting eller gör någonting liksom. Det är klart att det visar på någon typ av drivkraft, men jag skulle ju, vill verkligen säga i podden att det inte är någon, eller för mig i alla fall är det absolut inget krav liksom.
Nej.
Jag har ju själv aldrig haft något sånt intresse. Nej. Jag har ju inte någon, jag har väl kanske haft någon liten så här Arduino grej som hojs hemma, men typ la den på hyllan liksom. Och jag fick jobb ändå.
Yeah.
Men jag har alltid haft liksom, jag har varit hästar och allt möjligt annat liksom. Det har inte varit, det har inte riktigt funnits rum för det liksom.
Nej.
Jag kan typ bli lite så, ja men nästan lite avis på dem som har det liksom, ja, naturligt i sig. Att det
jag
så här,
med.
Men
för jag kan också känna, alltså ibland att jag är så bara, men jag skulle bara göra en liten, eller fått någon liten idé eller så här.
Som man och liksom sen får bara, öva lite.
Palla. Alltså. Nej. Också när det är någonting som är för lik det jag själv gör på jobbet.
Mm.
Alltså,
då får man inte den här pausen som vi pratade om i ett tidigare avsnitt.
Nej, men precis.
Mm.
Det tror jag också har varit liksom, alltså, Nu, jag tänker väl som min tangentbordsgrej är väl inte riktigt ett sånt hobbyprojekt.
Nej, inte
på
riktigt.
Det sättet.
Det är mitt
liksom.
Verktyg. Men,
men och utöver det så har jag inte heller gjort någonting liksom.
Nej. Har du känt dig liksom hämmad av det? Eller har du känt att det är en tillkortakommande att du inte har det? Om du jämför dig med andra som jobbar med eller söker.
Alltså jag tror att du är nog i en ännu värre bransch. Alltså just embedded branschen.
Ja.
Alltså, jag tror att det är mycket killar som så... Eller killar, nu ska jag inte generalisera så. Det finns säkert tjejer som också har sådana hobbyprojekt.
Mm.
Men att det är nog många som tycker att det har byggt någon liten grej. Eller har liksom... om en lite typer av sådana projekt.
Mm.
Och sen så, alltså, jag vet ju folk som har gjort hobbyprojekt som har varit spel eller liksom utvecklat sånt där eller varit med i olika så här, spelsyltar
ja.
Eller jams, liksom. Så att, jag vet inte, jag har nog mer bara typ inte identifierat mig med det.
Nej.
Alltså så. Har varit min, bara nej, jag är ingen sån som har en hobbyprojekt.
Nej, precis.
Men jag har nog också känt att, alltså lite det här med alltså imposter syndrome, att bara, men kommer, vad kan varför kan inte jag bara göra något, slänga ihop något, liksom. Men ja, jag vet inte.
Ja, det är lite knepigt. Det är så, det kanske bara att folk är olika liksom. Men det är ju en sån här grej som, alltså egentligen är det bara ett intresse typ. Så om jag jämför mig själv som har, om jag säger hästar som intresse, och så har jag min man då som på riktigt spenderar all sin fritid med antingen bygga tangentbord eller programmera sin emulator eller göra någon annan hemsida. Eller det, så han, det är det han vill göra liksom.
Ah,
han får ju någon slags paus i och med det ändå, antar jag. För annars skulle han ju bli helt knäpp. Alltså, så här, det är ju en annan typ av programmering då än det han gör på jobbet, antar jag. Eller det är det ju. Men,
antar jag.
Ja, men, så här, men för mig skulle det vara liksom helt... nej, jag har aldrig haft intresset liksom.
Nej.
Men vi båda jobbar ändå från samma grund. Jobbar med olika saker, men ändå liksom... Ja, jag vet inte. Har hamnat där vi hamnat liksom.
Nej, men verkligen. Men jag tror att det stämmer att det också är en personlighetsgrej. För jag har väldigt svårt att göra någonting som känns onödigt. Eller som... Alltså... säg att man är på... att det är en feature eller någonting i liksom, en produkt som kanske eventuellt ska bli någonting. Och så är ens produktägaren är så... Men ni kan väl börja med ändå, för vi har inget bättre att göra.
Mm.
Så här är det verkligen inte mitt jobb nu. Mm. Men jag har varit med liksom, tidigare. Men så här, ni kan väl börja göra det och så får vi se om vi ska göra det sen. Då är jag så, va? Nej, vill jag inte göra.
Way to sänka motivationen.
Ja, exakt. Och där kan jag nog känna lite samma med typ hobbyprojekt. Att jag blir så, ska jag göra ett spel? Och sen ska ingen bara spela det, eller vad då? Alltså.
Nej, jag fattar. Att det liksom inte... Ja, jag fattar.
Nej, och då är jag har faktiskt gjort ett spel, men jag har gjort ett brädspel.
Ja.
Och så har jag så bjudit hem alla mina kompisar. Kom och spela mitt brädspel, liksom. Men...
Vart det succé?
Ja, alltså var ju ett drinking-brädspel. Ja. Liksom,
för,
oj, några år sedan.
Succé.
Ja, verkligen. Det var så. Men... Ja, men jag tror att för mig så är det liksom... Jag kan inte bara göra något för att göra något. Och bara för att lära mig. Alltså, det är ju också många som så... Gör saker för att lära sig mer om saker. Och det driver mig inte.
Nej, det kanske bara är en liten subgrupp som är så.
Ja, kanske. Men det var väl kanske inte vad deras driv är som vad det vi skulle...
Vi pratade ju lite om det som är så här, ja, men, för nu tänker jag igen på typ, så här, om man läser ett CV eller pratar med någon person på en intervju, att liksom för mig, nu kommer jag från en bakgrund där jag inte haft några hobbyprojekt, så jag värderar ju det naturligt kanske inte super mycket högre än någonting annat, liksom. Men för mig är det ju verkligen lika intressant om man liksom har pratat igenom vad du har pluggat och vad du har jobbat med, den biten är klar liksom, och sen så pratar man om kanske vad man tycker om att göra på sidan av, så är det ju lika roligt för mig om man har intresse för stickning eller om man har det för något hobbyprojekt eller om man har det, man har någon sport som man gör eller du vet så här. Bara för mig är det kul att man har någonting som man drivs av, för då visar man att man har lite driv. Liksom, det är ju en positiv grej. Men sen om det är för mig, om det är teknik eller om det är någonting annat, det är liksom inte lika viktigt för mig i alla fall.
Nej, men verkligen.
Så det är väl kanske ta med att liksom, man behöver inte känna ångest för att man inte har värsta brinnande privata teknikbyggarintresset. Liksom. Man måste inte ha det för att kunna jobba med...
Jag känner också det. Och jag tycker också det är lite... Alltså vissa ger tips om att bygga en portfolio och så. Och koda och lägga upp på GitHub. Och jag vet inte att du bara sitter här och bara är så lata. Två lata tjejer pratar. Men... Men jag bara har känt varje gång jag hört det tipset att jag bara sa, ja, bra tips, men jag kommer aldrig göra det. Typ.
Nej, alltså jag tror, nu kan jag också vara lite så naiv och säga att man, nej, det behövs inte, men det kanske behövs för vissa jobb, jag vet inte. Jag tror kanske att det kan vara viktigare om man jobbar alltså typ med UI eller UX, alltså mer med det grafiska, där det är liksom framförallt för en dum person som rekryterar eller så här, men som kanske inte kan tekniken. Alltså så här, jag kan absolut koda till en viss standard, men om jag ska kunna, om någon ger mig sin GitHub, så måste jag ändå typ fråga en annan av våra utvecklare som kan det ordentligt, om det liksom är bra kvalitet på det till exempel. Mer än att jag kan förstå ungefär vad personen har byggt för någonting. Och det kan ju lika gärna vara att den har snott kod någonstans. Alltså så här, det är ju inte mig så mycket egentligen.
Nej, men, det skyndar då någon webbdesigner.
Ja, men exakt det jag menar. Alltså. Om man har någonting så här, men så här ser det ut när jag har gjort en webbsida. Ah. Eller så här ser mitt UI gjort, eller som jag har gjort liksom. Då kan jag fatta att man kanske ska ha en portfolio, precis som att folk som jobbar med konst eller jobbar med fotografi eller du vet, så här, har en någonting och bara, men så här ser det ut när jag gör mina grejer. Tror jag är en viktigare grej om man nu är i den spektrat på utveckling, än kanske om du är jobbar med backend eller embedded. Nej, liksom. Så, ja, du kan absolut ta med din GitHub för att bara, ja men det här har jag gjort. Ja. Men det är ingenting som är liksom, ditt CV står och faller med.
Nej. Det är, och sen kan jag tänka, ja, är man egen konsult?
Ja,
absolut. Det är väl, då är det väl jättebra att ha en portfolio. Alltså så.
Men det kommer, det kommer fortfarande vara mycket viktigare vad dina referenser säger där du faktiskt har jobbat. Liksom, och nyexad så absolut. Ja, men då är det kanske dina betyg eller vad det är. Liksom.
Ja, eller så om man har gjort något examensarbete eller slutarbete liksom, eller någonting.
Det kommer ändå slå högre, mycket, mycket högre än du gör på sidan av, skulle jag säga.
Ja, exakt. Det tänker jag också. Ja, man skulle ju inte... Om någon gjorde dåligt ifrån sig på en teknisk del, så skulle man ju inte bara... Nej, men kolla här på dess GitHub. Där ser vi en massa bra kod. Vi tar in personen ändå.
Nej,
alltså, så den därför... Koden, det kan ju bara vara så att man tycker att det är en spännande del av personen som... Alltså så. Men det är ju inte som att det kommer på något sätt... liksom fälla eller stärka personen.
Nej, precis. Då har vi konstaterat det.
Ja. Sluta med GitHub. Nej. Nej. Håll gärna på med era hobbyprojekt. Ni kan ju alltså så här. Jag kan vara så lite bara. Om någon har ett bra långsiktigt syfte. Då kan jag bli så. Absolut. Vi har ju en podd. Det är lite hobbyprojekt.
Ja, det är det faktiskt.
Det känner jag ändå att folk kan vara lite så. Alltså, eller att jag ändå sa på tiden när jag sökte jobb. Bara, jag är... Jag har en podd. Jag driver en podd i en ideell organisation.
Jo, men precis. Det har jag faktiskt inte tänkt på. Nu har jag inte skrivit någon CV sen... Jag hittade mitt CV.
Från student. Den typ, eller?
Typ. Alltså, det kanske var... Vad blir det? 6 år sedan då, kanske. För jag var bara så här, jag undrar om jag har något CV ens. För vi pratade om... Då var det CV-banken på... jobbet som är liksom en sån som man fyller i så här. Men jag bara, jag undrar om jag ens har något vanligt CV liksom. Jag bara, vad har jag gjort ens? Typ så. och så hittade jag något och jag bara, uff, det var cringe att läsa. Alltså det var liksom som att det var en helt annan person som hade skrivit det. Jag bara, det här skulle jag aldrig kunna ge till någon. Måste skriva om allt. Men då skulle jag definitivt skriva podden också. Som ett liksom, men hobby eller vad ska man säga?
Ja, men jag tror jag har det på mitt
gig på sidan av. Jag har det ju längst upp på min LinkedIn-sida.
Jag har det till och med på min Instagram, tror jag. Även om min Instagram är privat, så går inte att följa min Instagram.
Nej, du har ett eget konto för katterna, va?
Ja. Gud. Ja, men alltså, det är snarare min Instagram är privat, för att jag lägger inte upp någonting på Instagram.
Det känns som att alla nästan i vår generation har liksom ebbat ut på typ Facebook och Instagram.
Mm. Ja, Facebook är, liksom... är ju bara in för att så sympati, likea henne, farmor.
Ja, men exakt. Det känns som att det är som våra föräldrar typ, fast inte mina då kanske. Men äldre personer som tycker att det är fortfarande kul att lägga upp statsuppdateringar och sånt där.
Ja, men precis. Nej, man får börja gå över till TikTok.
Ja.
Men där konsumerar man ju bara.
Ja, du konsumerar precis.
Ja, nej, jag lägger inte. Men jag har tänkt på det att om man vill sälja, om jag ska sen börja liksom med lite mer seriös uppfödning eller så, kattungar, att då kan man ju säkert få lite publicitet. Men jag är också så rädd att bli så hatad.
Nej, men det skulle inte bli. Framförallt inte om man bara har ett liksom kattkonto. Alltså folk skulle komma med väldigt mycket åsikter, tror jag.
Ja, exakt. Bara,
är det där verkligen ett safe environment som du har dina katter i? Tänk på den där växten.
Nej. Ser en monstera där i bakgrunden. Utan de är giftiga för katter. Ja, men de kommer inte åt den där den står. Exakt.
Ja, folk kommer med åsikter. Alltid. Ja.
Hemsk värld på internet.
Och jag dödar en monstera. Heter det monstera?
Monstera. Aj då.
Som jag fick av en kompis. Jag har inte vågat berätta det för henne än.
Nej, jag fick väl en rosbuske av dig. Den är också död.
Ja, du ser.
Fast monsteror är ju... De brukar ju klara sig ganska bra. Men det sjuka är att
vi hade den i sovrummet. Nu har vi också haft en tjockbladig växt från Ikea som jag har haft tidigare, som fan har överlevt kriget, känns som. Alltså den dog aldrig, och den har också dött nu i liksom, sovrummet. Så det kanske bara är sovrummet som har en dålig vibe.
Eller men har inte ni rätt mycket sol? Eller har ni inte?
Ja, inte sen vi fick den. Det var ju liksom typ i oktober eller något.
Okay.
Jag tror bara att den inte fick så mycket vatten som den ville ha.
Okay.
Och sen var det så här sista veckorna innan förlossningen, så typ spårade allting ur hemma liksom. Det var bara så fokus på typ överleva och laga mat typ. Så att växterna fick inte vatten, och sen så tog vi förlossningen typ ganska många dagar. Sen när vi kom hem, då var den var ledsen. Den var slut.
Sånt händer. Ja. Nej, jag har alltid dödat massa växter för att de inte, jag tycker inte de kommunicerar tillräckligt bra. Så jag har bara växter nu som kommunicerar väldigt bra.
Ja, och som sen kommer tillbaka.
Ja, och som, så har jag också alltid kruka med fat. För då rinner det ju igenom. Ja. Alltså jag har ju ofta så vattnat för mycket, och sen har jag bara, det står ju och badar i vatten upp till kanten. Så jag bara, det är inte konstigt att du mår piss.
Stackars blod.
Ja, men så lerkrukor, för de suger åt sig vätska om man vattnar för mycket. Och sen med fat då, så att det rinner ut och svämmar ut på fönsterblecket om jag har varit lite ivrig. Det är mitt hack för att få dem att överleva. Och sen så typ vattna ofta. Alltså, ja, men inte så mycket.
Nej.
Alltså jag kan vattna nästan varje dag, men bara lite grann.
Nej, alltså, mina växter är glada om de får vattna en gång i veckan.
Mm.
Vissa tycker ju lite mindre om den lösningen än andra.
Ja, jag fattar.
Vissa växer säger tack och adjö. Det här var inte för mig.
Nej. Så kan det gå.
Men så, jag känner lite så här att det är lite survival of the fittest liksom, i mitt hem med växter. Att klarar man inte av den rytmen som finns där, att det är liksom typ en gång i veckan, men du måste kunna överleva 2 veckor ibland.
Ibland, ja, jag fattar.
Och klarar man inte det, då åker man ut liksom.
Förstår. Men du, det kan ju vara så att du får ta lite ansvar för vilka individer du bringar in till ditt hunger game här.
Precis. Men därför köpte jag den där tjockbladiga växten från Ikea, men den dog i alla fall.
Ja, alltså om min teori är att du går mer än 2 veckor mellan vattningarna kanske.
Ja, så kan det vara. Mycket möjligt. Och sen fick den förmodligen för mycket vatten sen, så den bara kvävdes och dog.
Ja, du får uppdatera till krukor med fat.
Ja.
Ja, men det är kanske ett bra hobbyprojekt.
Ja, att precis. Det som en... Jo, men det är kul. Jag tyckte det var jättekul. Jag har tyckt att det var kul perioder. När man typ har fått någon stickling och man får den överleva och sprids som ett barn. Jag har haft chili växter också kul.
Ja, jag känner ju en... fick tomatplantor som alltså min...
Inte de jättegnälliga?
Jo, exakt så. Alltså min syrras... Nej. min sambosyrra gav till honom. Och jag bara, ja, han kan ju inte ta hand om.
Ja, men de stod väl i ett fönster växt där. Massa tomater.
Ja, ja, det kom ju tomater. Men de var ju så jävla kinkiga. Och jag var, är så, nu är du gul. Varför är du gul? Alltså, det var så kämpigt. Och jag vill... Va?
Känns som att du har mycket kommunikationsproblem. Varför ja. Är du gul?
Ja. Nej, men nu, och så var det så, ah, okej, okay, de behöver näring. Och så började, ja. Nej, det var bara störigt. Men så nu har jag liksom växter som bara så dricker vatten och är glada.
Mm.
Och sen så har jag lärt mig, kollat på så, någon YouTube-video om man klipper. Och då är det lite kul. Alltså jag fick en stickling av min syrra på ett palettblad. Och när den blev lite större.
Mm.
Liksom.
Ja, palettblad, de har jag också lyckats få överleva.
Mm, mm.
Men då har jag nog blivit så att liksom, jag har tagit mig an växten och typ kollar på den varje dag och frågar om den vill ha vatten. Nu är det, alltså jag vet inte också skylla på, jo det kan jag faktiskt göra. Nu har jag liksom ett levande barn som behöver väldigt mycket uppmärksamhet, näring. Växterna är ju inte liksom prioriterade riktigt.
Nej. Men du vet ju att det finns såna bollar med som man kan hälla i vatten och bara sätta i krukan.
Så den vattnar sig själv.
Ja.
Det kanske är ett...
Det är så ett trick om man ska åka utomlands typ. Eller så.
Vilken grej.
Mm.
Jag tänker att det blir kanske en trip för mig och min son då.
Mm. Det finns billiga på Clas Ohlson som är bara så en plastboll genombillig. Mm. Och sen så finns det så fancy som ser ut som att det sitter en groda i.
Ja,
och sånt där.
Typ glas eller?
Ja, jag tror att de nog är glas. Men jag tror också att det finns typ i... Alltså att själv, att på utsidan på bollen så kan det nog vara så typ metall eller något. En fin.
Kanske ett tips till någon som lyssnar också. Som också har problem med växter som inte beter sig.
Men nu har vi verkligen spårat.
Ja, gud vad vi spårat ut. Men det kan ju vara ett hobbyprojekt.
Hobbyprojekt. Och prata växter. Men jag vet inte, har vi något mer att säga? Eller ska vi runda av för dagen?
Ja.
Alltså jag tycker att det är bra message att man behöver inte känna någon press. Men det är såklart jättekul att, att ha hobbyprojekt. Och vi kanske, både du och jag och alla andra, kanske ska bli bättre på att vara så, vad man borde skriva med på sitt CV. Att man kanske ska räkna in andra grejer som hobbyprojekt. Ja, eller verkligen. Inte hobbyprojekt, men att man kan skriva in sina intressen för att visa liksom.
Ja, absolut. Men det tror jag att vi har pratat om på det här när vi pratade om tips. Eller
försöka jobb, tips eller något sådär. Do's and don'ts.
Då var jag lite så, men all typ av engagemang är egentligen kul att se på ett CV. Sen om det inte känns superrelevant, det är liksom, ja, man får kanske reflektera lite över det och inte känna att allting bara känns onödigt, utan ja, men det här är faktiskt engagemang, det gjorde jag har lagt tid på det, om det då är liksom någonting något engagemang man hade i skolan kanske, som kanske känns lite oseriöst, typ att man var, jag vet, med någon förening,
klubbmästare eller något sånt där.
Men det är ändå, jag tycker att det är jättekul att se på CV, för då har man ändå liksom varit med i en gemenskap och kanske ordnat saker liksom, vid sidan av.
Ja, men precis. Och jag menar, det är ju inte någon som... När man först kollar på ett CV så är det inte som att man läser i detalj. Så jag tänker också att man kan tänka så... Om någon läser det här som är under så andra intressen, då är den verkligen intresserad att läsa mitt CV. Ja, och då precis. Gör ingenting. Då är det bra att skriva liksom sånt där.
Precis. Ja.
Ja.
Det tar vi med oss.
Det tar vi med oss. Ja, men toppen. Mm. Då... Får ni ha det så bra där hemma och du får ha det så bra.
Ja.
Så ska vi tacka Tom Gorren för intro till podden och Sonica Studio för att vi får spela in här. Och tycker att alla som lyssnar på podden som är kvinnor eller icke-binära och inte är medlemmar i Datatjej ska gå in på datatjej.se och bli medlemmar. Och så kan man följa Datatjej på Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram och gå med i Datatjejs Discord-server. Och man kan mejla mig och Frida på podd@datatjej.se.
Det kan man.
Woo! Hejdå.
Hejdå.